It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ibland blir det inte som man har tänkt sig. Då behöver man hjälp. Ibland behöver man akut. Det här är till er som kombinerar professionell kunskap med ren mänsklig omtanke. Oavsett om det är dag eller natt. Som både hanterar traumatiska situationer och vanligt gnäll utan ett ont ord. Och dessutom gör det till en alldeles för låg lön. Det här är till alla er som jobbar i vården. Den 28 april var en klar och ganska kall dag. Jag stack ut på en kortare cykeltur och kom till en brant backe. Halvvägs upp tog luften helt slut i lungorna. Märkligt, tänkte jag. Visserligen har jag ganska dålig kondis efter min höftoperation. Men så här dålig? Jag rullade hem och tänkte inte mer på det. Några dagar senare upprepade sig fenomenet. Luften tog bara slut. Jag kände min kropp och insåg att någonting måste vara fel. Tack vare min sjukförsäkring så kom jag snabbt till Kalanderska i Göteborg där jag fick snacka med en läkare och ta mängder med prover. Fredagen den 5 maj klockan 08.03 ringer läkaren och säger: ett av dina prover visar att du kan ha en propp i lungan. Kan du komma hit och göra en skiktröntgen? Jag åkte direkt, gjorde röntgen och en halvtimme senare kallar läkaren in mig. Lite blek i ansiktet förklarar hon: du har flera proppar i dina lungor och måste åka till akuten direkt. Va? Här sitter jag hyfsat opåverkad och du säger att jag är akut sjuk. Det var omöjligt att ta in. Efter detta så startade en märklig resa där jag rent intellektuellt förstod att jag hade massivt antal proppar i lungorna. Men mentalt så var jag i chocktillstånd. Vad kan det här bero på, blev den naturliga frågan. Tja, det kan bero på allt från cancer till blodsjukdom och ibland kan man inte ta reda på orsaken, blir svaret från flera läkare. Behöver jag förklara vad som rörde sig i mitt huvud de närmaste dagarna? Under 4 dagar blev jag undersökt från topp till tå. Mängder av rör med blodprover, massor av frågor, ultraljud av hjärtat, syresättning, blodtryck, puls, gångtest med fysioterapeut, you name it. Utan att kunna bevisa det medicinskt så kom man fram till att den troliga orsaken är följdverkningar av en covid-infektion som jag troligen fick 6 veckor tidigare. Ordinationen blev blodförtunnande medicin och kontroller framöver under det närmaste året. Min fru och mina barn har varit ett fantastiskt stöd de här dagarna. De betyder naturligtvis allt för mig. Men jag vill verkligen från hela mitt hjärta rikta ett stort tack till alla er som tog hand om mig. Och ni var rätt många. Akutpersonal, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, specialistläkare, vaktmästare, städpersonal. Ja, det finns nog många fler som jag aldrig kom i direkt kontakt med, men som gjorde sitt jobb i bakgrunden så allt skulle funka. Ni är inte bara många. Ni kommer också från alla världens hörn och ni ser till att svensk sjukvård fungerar. Ni ställer upp dygnet runt för att bidra till vårt samhälle. Så nu vill jag rikta mig till er som styr det här landet. Ni som har ingått det så kallade Tidöavtalet med ett parti som vill kasta ut människor för att de enligt deras måttstock inte är tillräckligt svenska. Till er vill jag säga, det är väldigt svenskt att ta hand om varandra. Det är väldigt svenskt att vara hjälpsam. Det är väldigt svenskt att gå till sitt jobb och vara noggrann. Det är dessutom väldigt svenskt att göra allt detta till en halvbra lön. Men det är förbannat osvenskt att nedvärdera och kasta ut människor i landet bara för att de inte lever och ser ut som barn i Bullerbyn. Utan alla dessa människor stannar inte bara vården, utan många andra samhällsfunktioner. Så jag säger bara, skärp er! I den här historien så har du också svaret till varför du fått vänta lite extra på det här avsnittet. Så här kommer kort avsnitt med 4 gäster från olika delar av svensk sjukvård som förgyllt podden de senaste dryga 4 åren. Den som har stiftat bara det minsta lilla bekantskap med svensk sjukvård har nog också en egen åsikt om det som levererades. Allt för att man, precis som jag, tackar för sitt liv till att man är förbannad för att man fick vänta alldeles för länge på akuten. I det här avsnittet får du träffa Märit Halmin, en av sjukvårdens största kritiker, men också en person som ger allt för att du ska överleva när du har råkat illa ut. Kan du berätta om hur ser ett vanligt pass ut på jobbet?
Ja, jag har världens roligaste jobb. Nu pratar jag om jobbet i Sverige. Jag tycker verkligen att det är ett helt fantastiskt jobb som är så mångfacetterat och har alla ingredienser som man vill ha för att känna att man utvecklas på jobbet och känna att man gör någonting meningsfullt. Min dag på jobbet ser ut så att jag jobbar på en intensivvårdsavdelning, det vill säga med de som är absolut mest svårast sjuka, alltså livshotande sjuka, oavsett orsak kan man säga. Det kan vara blodförgiftning, det kan vara ett hjärtstillestånd, det kan vara, ja, jag kommer inte ens på, överdos av någon farligt läkemedel i självmordssyfte. Det kan man vara som helst. Men man är så pass livshotande sjuk så att något eller flera av organen inte fungerar och man behöver organ support. Jag hatar nu att jag pratar engelska, I'm sorry, men det är för att jag har varit borta i 2 månader. Organstödjande vård, så kan man säga. Och organstödjande vård, det är ju, om det är lungorna så är det respirator. Är det cirkulationen, hjärtat, så är det massor med läkemedel som håller blodtrycket i schack, som stärker hjärtat. Är det njurarna så är det dialys och så vidare. Och då när jag kommer till jobbet så får jag först en rapport från de som har gått nattjour. Så vi får en aning om vad som har hänt under natten. Och sen börjar jag ronda mina patienter. Och då brukar jag ofta ha kanske 3-4 patienter som jag rondar ihop med sjuksköterskan som är ansvarig för respektive patient. Jag undersöker patienten, vi går igenom alla labbsvar, vi går igenom alla mediciner, vi bestämmer vad vi ska göra under dagen och så vidare. Pratar med anhöriga, familj. Mm.
Du har världens bästa jobb, men du har ju ändå haft en hel del åsikter om,
ja,
arbetsgivare.
Det är därför jag ville säga, ja, men jag har världens sämsta arbetsgivare.
Du har världens sämsta arbetsgivare. Ja, men för att du var ju med i Nyhetsmorgon för 4 år sedan och då sa du följande. Okay. Vården har gått från ohanterbart till ännu sämre.
Aha.
Mm. Och det är 4 år sedan. Och då undrar jag, hur ser det ut nu då?
Nej, men det kanske inte är sämre faktiskt, men det är ju inte ett dugg bättre heller. Men med det uttalandet så kan det väl inte sjunka längre ner, så nu får jag väl liksom behärska mig i mina drama queen-uttalanden. Men vad som är sant i detta är att vården var redan på en väldigt, väldigt skört sluttande plan långt innan corona, och allt det som har uppmärksammats i samband med corona är inte en följd av corona, det är en följd av en sjukvård som har noll marginaler och därmed noll beredskap för oväntade händelser. Och jag måste bara få säga det, att hur dumt låter inte det att en akutsjukvård inte har beredskap för oväntade händelser? Inte det hela akutsjukvårdens liksom, grundtillstånd, det är därför vi finns till. Vi vet inte när någon får en hjärtinfarkt, ett hjärtstopp eller det sker en terrorattack eller det kommer en pandemi. Det går inte att planera, det går inte att kalkylera, det går inte att sköta som man sköter en Toyota-fabrik. Punkt. Men det har man trott i jävligt många år. Och nu med corona så visade det sig att det var ju asdumt. Och det hördes ju lite sådana röster, även från politiskt håll, alltså från oväntat håll ska jag säga, under själva pandemin. Men nu har jag dem inte alls. Det är som att liksom den läxan lärdes under en dag och sen glömdes den bort.
Men man kan ju undra då om man då 2018, då visste vi ingenting om pandemier. Nej. Överhuvudtaget, i alla fall inte i Sverige. Då var man alltså på väg till ännu sämre från ohanterbart. Men hur såg det ut under den här perioden som vi hade covid? Det måste ju varit fullständigt ohanterbart, eller hur överlevde
ni? Alltså, det beror på vad man menar. Alltså, du har resurser och sen har du mål vad du ska uppnå, eller hur? Och de ska ju vara matchade. Och vad jag vill hävda är att i svensk sjukvård så har vi haft mål och en självbild generellt i samhället om att vi har liksom top-notch-vård, ingen blir bortprioriterad, ingen behöver vänta, det finns tid för samtal.
Men vem har den bilden?
Nej, jag tror att det är det politikerna lovar på något sätt. Samtidigt så ger de resurser som inte alls motsvarar detta. Det fast, går inte att uppnå.
Fast den bilden har ju inte vi som går till och kommer till sjukhuset.
Nej, men det är väldigt många väljare som aldrig går till sjukhuset. Och ja, de tror jag fortfarande har den bilden och förväntar sig det. Vilket jag inte tycker är en orimlig förväntning i ett väldigt rikt land. Där vi lägger ganska stor del av vår inkomst på skatt. Då tror man ju att man liksom kan förvänta sig detta. Men vad jag vill säga är då att man samtidigt inte ger dem verktygen för att möjliggöra att uppnå den nivån som man själv skryter om som politiker. Då blir det ett stort glapp. Och det glappet, den stressen, den icke-förmågan att leva upp till målen, det är vi som bär den inom sjukvården. Det är ingen annan. Och det här provocerar ihjäl mig. Jag tycker att ansvaret ska ligga hos rätt personer. Jag är beredd på, och då vill jag säga att med en covid-pandemi till exempel, då är det ju så helt plötsligt att behoven är oändligt mycket större än i vanliga fall. Och då kan jag tycka att det är helt rimligt att man sänker nivån en aning. Men att det fortfarande är på en acceptabel nivå. Det är vad vi kallar för katastrofläge. Vi hade ett katastrofläge under covid. Vi sänkte kvaliteten en aning. Jag tycker fortfarande den var acceptabel. Men det var vad vi gjorde. Men det är det inte heller någon som säger. Utan vi får inte prata om att det var en katastrof. Sjukvården klarade det. Och då skulle jag vilja att de personerna som säger att vi klarade det också tittar på hur många sjuksköterskor som har sagt upp sig, hur många sjuksköterskor som är långtidssjukskrivna på grund av utbrändhet. Detta gäller säkert också läkare, jag tror bara att det är mer på sjuksköterskesidan. Är det att vi har klarat det? Nej, det tror inte jag. Jag tror att det här kommer sätta spår för lång tid framöver, framförallt hos personalen.
Någonting som man pratar om nu och även då när du gjorde det här, det är ju liksom det med brist på vårdplatser. Och man har ju minskat antalet vårdplatser. Varför har man gjort det?
Det är däremot en bra fråga. Det var ett politiskt beslut taget från Sveriges kommuner, det hette SKL då, Sveriges kommuner och landsting, nu har de bytt namn, de är lika, de är huvud fortfarande. Där var det ett medvetet politiskt beslut. Varför de fattade det beslutet, vad är det för ideologi eller önskan som styrde det beslutet, det kan inte jag svara för, det måste du fråga den som då var chef för hela SKL, som var en moderat landstingspolitiker, jag kommer inte ihåg hans namn, från Kalmar tror jag, eller Jönköping. Han gick ut och sa att vi har för mycket vårdplatser, det är så mycket som går att effektivisera, göra dagkirurgiskt och så vidare. Så utan att på något sätt mäta vad det finns för behov så bara skar man ner på vårdplatser. Det var första steget. Vad som då hände var att man skar ner för mycket eftersom man inte hade matchat det här mot någon typ av analys om vad det fanns för behov. Detta gjorde då att man helt plötsligt inte hade personal, det är det jag pratar, det är ju inte sängar som saknas, utan det är ju personal som kan ge vård i dessa sängar, förstår du? Och då saknades det platser och personal. Patienterna läggs då in, fast de måste ju läggas in. De håller på att dö, de behöver sjukvård. De läggs in och en sjuksköterska som ska ansvara för 5 patienter får ansvara för 7 istället. Alltså, detta skapade en enorm stress hos sjuksköterskor som då gjorde att väldigt många sjuksköterskor än idag lämnar yrket efter väldigt få år från examen. Det är en omsättning på sjuksköterskor som är helt orimlig och som alla borde bara liksom reagera på och tänka, vad gör vi för fel? Istället så säger man att man ska utbilda fler sjuksköterskor. Det är ju inte där lösningen ligger. Och då, när sjuksköterskorna lämnade och man inte kunde bemanna upp, då var man tvungen att stänga fler vårdplatser på grund av sjuksköterskebristen. Och det pratar alla öppet om nu, att vi skulle önska att vi hade fler vårdplatser i Stockholm, men på grund av sjuksköterskebristen kan vi inte öppna upp fler. Men sanningen är den att det som var startskottet var ett politiskt beslut som var fattat och som var helt felaktigt, och någon borde stå till svars för det.
Du nämnde Stockholm förresten. Alltså, som vanlig dödlig då, så fattar inte jag då att de har ju ett överskott på 2 miljarder. Mm-hmm. Och så säger Damberg att jag ska tillföra 500 miljoner till vården. Men hur kan man ha en kassvård eller en alla de här problemen i Stockholm, och sen har man en 2 miljarder i vinst?
Men hur kan man överhuvudtaget någonsin gå med vinst när man bedriver sjukvård? Vinsten kan inte vara ekonomisk, vinsten måste vara i folkhälsa och i välstånd för befolkningen. Det är liksom någonting helt absurt. Du tvingar mig nu att prata i termer som man överhuvudtaget inte ska prata i när man pratar sjukvård. Jag producerar ingen vård, jag kan inte generera någon vinst eller förlust. Jag ger sjukvård till människor med behov, och i bästa fall så får jag ett bra utfall, det vill säga patienten blir frisk, slipper skada, dör inte. Det är mitt språk, förstår du? Jag kan inte prata i de här termerna, för mig är de helt obegripliga när man applicerar dem på sjukvården.
Men det blir ju ännu mer obegripligt för mig som inte är i sjukvården.
Men som kommer från Handels, ja.
Ja, precis, exakt, precis. Mm. Nej, men alltså, men vinst, man har 2 miljarder över. Mm. Och sen kan man inte betala sin sjukvård, så man måste spara och sparka sjukvårdspersonal. Jag får inte ihop den.
Nej, inte jag heller.
Men vem...
Vem ska du fråga?
Nej, men så här va. Vem, alltså på julafton säger Långben, vem är det som kör egentligen? Och kan man säga, vem är det som bestämmer egentligen?
Ja, det är också en bra fråga. Nej, men det är väl, när vi pratar om Stockholms sjukvård och de här 2 miljarderna, då är det en Svenonius. Så är du på riktigt intresserad, så ta hit henne. Och så, jag skulle också vilja höra vad hon har att svara på det. Hon är absolut den som är formellt och officiellt och på alla sätt ansvarig för utvecklingen inom Stockholms sjukvården. Men det är ett problem att peka ut ansvariga generellt när man pratar om bekymmer inom sjukvården. Andra, nu pratar jag inte om de 2 miljarderna i Stockholm, utan generellt. Är det SKR? De verkar fatta väldigt många beslut. Vem tillsätter dem? Vad är det för organisation? Det är en intresseorganisation. Det liksom finns inte ens, vi har ingen möjlighet att avsätta eller påverka vem som får en position där. Men de har enormt maktinflytande över sjukvården. Sen har du regionerna, sen har du staten, du sa Damberg som ska nu tillföra pengar. Är det honom vi ska vara arg på om det inte tillförs tillräckligt med pengar? Eller är det Svenonius? Eller vem är det? Eller är det sjukhusdirektören som har någon typ av autonomi och ska sköta budgeten och hålla den i schack på SÖS? Det är helt omöjligt för mig som anställd inom Stockholms läns landsting, och som på riktigt också är lite intresserad faktiskt av den politiska strukturen och organisationen. För mig är det omöjligt att veta vem det är jag ska vara mest arg på. Jag vet inte ens vart jag ska vända mig. Och det i sig är ett jättedemokratiskt problem.
Men jag har pratat med en del läkare om det här. Jag har en privat sjukförsäkring, och det var ganska länge sedan jag pratade med en läkare om det. Så, men det ska du inte ha dåligt samvete för. Du betalar din sjukvård 2 gånger. Först betalar du din försäkring och sen betalar du skatt dessutom. Så det är väl alldeles utmärkt då. Jag betalar vården 2 gånger.
Så lösningen är inte att jag ska få dig att skämmas eller ställa dig vid en skampåle för att du har en privat sjukförsäkring.
Inte
lösningen är att det ska inte behöva finnas någon efterfrågan efter en privat sjukförsäkring. Därför att vi ska ha en offentlig sjukvård som alla har förtroende för. Och de vet att de får hjälp när de behöver. Punkt. Sen så ska vi också komma ihåg att det finns ju... Och då tycker jag kanske att meniskskada är ett dåligt exempel. Nu är inte jag ortoped och jag har ingen aning. Men i min värld så låter det som att man faktiskt kan vara väldigt besvärad och ha svårt att gå. Att det kan liksom verkligen begränsa ens livsföring. Och då tycker jag att det absolut borde vara offentliga sjukvårdens ansvar. Sen behöver det inte vara akut sjukvårdens eller ens universitetssjukhusen, utan kanske primärvården, men ändå. Men att när du får ont i halsen, träffa en läkare första dagen. Det som det nu blir med Kry till exempel, att har du ett myggbett, ring oss, det är ju så de gör reklam. Ja, men det är ju att skapa ett behov som egentligen inte finns, förstår du? Som till slut kan bli införlivat i människor, att de tror att man behöver, att de har ett behov av att träffa en läkare för det där myggbettet. Förstår du vad jag menar? Så nu, med risk för att låta lite moralistisk och liksom paternalistisk, så tror jag att det också finns ett ansvar i samhället att informera människor om vad som de facto behöver sjukvård. Förstår du vad jag menar? Alltså att det finns också en del som inte är, där det inte behövs läkare, knappt en sjuksköterska.
Fast jag tycker KRY, nu har jag inte använt KRY, men jag tycker ju att den typen av tjänster är rätt och rätt om jag är beredd att betala för dem. Alltså om jag är
Betalar ju inte för dem. Det är ju Södersjukhuset som betalar för dem. Det är ju samma kassa.
Ja, men det är så att jag har...
Landstinget subventionerar ditt besök hos KRY. De måste ta de pengarna från något. Då tar de pengarna från det som skulle gå till Södersjukhuset. Och därför går vi med för få resurser. Men... Så att det är inte så att KRY är någonting som är helt vid sidan om och som får skötas av någon helt annan. Det är fine. Om du vill ha ett privat sjukvård som betalas ur egen ficka parallellt med den offentliga, det bryr jag mig inte om. Men just nu så har vi ett system där vi har en offentligt finansierad privat driven sjukvård. En sjukvård, privat driven sjukvård med privata vinstintressen. Jag ifrågasätter inte att de har privata vinstintressen. Det är väl därför du startar ett företag. Men jag vill inte att mina skattepengar ska gå till deras vinster. Särskilt också när de inte ens avlastar från den vården som de liksom tar pengarna ifrån.
Men om jag har privat sjukförsäkring så antar jag att inte det tas från den allmänna.
Nej, men tyvärr så sammanblandas också här vårdgivare som både servar landstinget och privata sjukförsäkringar, och det blir liksom konstiga kösystem där den som betalar går före och så vidare. Så att det påverkar även den offentliga sjukvården. Men skulle du ha en privat sjukförsäkring som gäller på Sofiahemmet och du går dit tillsammans med kungen och sitter i någon liksom jätteelegant väntrum, fine, I don't give a shit.
Men... Återigen, nu ska jag relatera lite till mina egna upplevelser. För jag har ändå utnyttjat den privata sjukvården en hel del. Mm. Och inte bara om jag har ont i halsen eller ett myggbett. Nej. Utan i betydligt mer omfattande former. Och jag har alltid noterat att den är extremt väl organiserad. Mm. Och det funkar otroligt bra.
Ge mig
bra.
Ett exempel på vad du har gått med till den privata
sjukvården. Ja, men säg att jag har haft ett brock i buken.
Mm.
Alltså inte ett jättebrock. Nej. Utan ett brock som kan skötas.
Som är lite besvärande. Men
nej, inte lite besvärande, utan det är liksom lämpligt att åtgärda. Det var ju definitivt så.
Ja.
Men det var inte...
Brådskande.
Det var inte brådskande, och jag kunde klara det utan att bli sövd. Så. Och då är det som, du har operation, du kommer dit klockan 07.00 ska du vara där. Och så gick allting gick bara på ett snör. Och sen så klockan 09.30 så satt jag i taxin hem. Och jag bara tänkte gärna, vad var det som hände? Alltså det var ju helt otroligt.
Därför att vad du precis har bevittnat är en organisation som har organiserat sig som en bilfabrik. Att producera bilar på löpande band. Men de producerar ljumskbråcksoperationer på löpande band. De här personerna som bedriver just den här renodlade verksamheten behöver inte vara beredda på ett terrorattentat eller en covid-pandemi. Tvärtom, de fortsätter operera hejvilt i sina jävla ljumskbråck och hjälpte inte till alls i samband med pandemin. De behöver inte utbilda sjuksköterskor, vidareutbilda läkare, de har inga studenter. De har inte en akutmottagning där det helt plötsligt väljer in liksom 15 personer som, inte vet jag, blivit klorförgiftade på Riksdalsbadet. De har en verksamhet som går att planera, som går att effektivisera och som går att slimma. Kom ihåg också att de opererar med ljumskbråck, det är sådana som du. Det är människor som har noll riskfaktorer, som är helt friska och som det inte behövs så himla mycket. Och kvar på de offentliga, med våra pengar, skattepengar, har du blivit opererad sannolikt.
Nej, det är ju min
sjukförsäkring. Okej, privata sjukförsäkring. Men det finns ju även privata aktörer som ger offentligt sjukvård, alltså på samma sätt. Förstår du vad jag menar?
Men det här var en privat sjukförsäkring.
På Södersjukhuset, så de som blir kvar med ljumskbråck att operera på Södersjukhuset, det är de som är jättesvårt sjuka med massor med riskfaktorer. Där de kommer att få komplikationer, behöva ligga kvar mycket längre, få sårinfektioner på grund av sin diabetes. Du behöver 1, 2, 3 narkosläkare som bedömer dem innan för att veta om de ens är sövbara och så vidare och så vidare. Det är klart att det är ett trögare rotsystem än det du har bevittnat. Det går liksom inte att jämföra.
Men är det inte rätt gött för den offentliga sjukvården att bli av med sådana som mig? För då behöver de inte behandla de där som kan gå till de där sjukhusen, nej, som betalar för det själva och så slipper du ta den kapacitet
jag
därifrån.
Jag tror inte att den offentliga sjukvården behöver bli av med sådana som dig. Däremot tror jag att akutsjukvården och den planerade vården ska fortfarande vara båda inom offentlig regi men separeras. Det tror jag skulle kunna effektivisera lite, ja.
Vad sa du nu, den?
Den akuta och den elektiva, den planerade vården som i ditt fall är, den skulle kunna separeras från den akuta. Vi behöver inte ha samma obsalar där vi liksom har ett planerat ljumskbråck och sen kommer en trafikolycka som behöver opereras. Förstår du vad jag menar? Alltså det är svårt att hantera akuta och planerade flöden samtidigt. Det skulle man kunna separera men fortfarande ha dem inom offentligt driven sjukvård.
I juni 2021 föll den danske fotbollsspelaren Christian Eriksson ihop mitt under en EM-match. Många blev efter den här händelsen intresserade av att lära sig mer om hjärt- och lungräddning och Björn ställde sig frågan: ska det behövas en Christian Eriksson varje år för att vi ska förstå? Det blev startskottet till hjärtuppropet för Björn Jardeland.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det är någonting som du hamnade på väldigt ofta. Det var hjärtstopp.
Mm.
Hur upplevde du det?
Alltså det är ju den värsta situationen som kan inträffa. Alltså det är ju det mest definitiva tillståndet. För ett hjärtstopp, det är ju egentligen en död människa. I kliniskt sett, för man har ju hoppat över på andra sidan linjen då. Och får man inte någon behandling så är döden oåterkallelig då med ett hjärtstopp. Och jag ser tillbaka, det var ju många, många hjärtstopp jag åkte på. Och den här, att möta då den anhöriga i dörren, barn, kanske frun vars man ligger på golvet och som man har levt med i de sista 50 åren. Alltså det är en fruktansvärd situation. En riktigt fruktansvärd. Jag önskar att aldrig någon kommer i den situationen, men det sker ju naturligtvis. Men när vi genom ambulansen, det är klart att vi gör ju vårt jobb och vi tränade, vi vet exakt vad vi ska göra för någonting. Men vi har ju också ett hjärta och det berör ju oss också naturligtvis. Och sen är det ju det här med, man får kanske en liten annan, när man tänker på döden då. Vi alla ska ju dö. Hjärtstopp, att en människa, min pappa till exempel, han fick hjärtstopp förra året då och dog av det då. 2,5 timme så var han borta totalt då sen. Men han var 86 år gammal. Och jag kan känna att det måste väl vara okej att få sluta livet på det sättet. Det måste varit en skön död om man nu får välja hur man ska dö. Att bara försvinna. Sen är det ju fruktansvärt för anhöriga naturligtvis oavsett. Men framförallt om man kom till hjärtstopp som det var yngre människor, det kanske barn, det var inte lika vanligt naturligtvis, Men yngre människor som har egentligen hela livet framför sig. Inte sagt att man är mindre värd för när man är äldre, men det är mer naturligt om man är kanske 80, 90, 100 år gammal att man får ett hjärtstopp. Men framförallt de här yngre människorna, det berör dig fruktansvärt. Och jag kommer ihåg egentligen ett fall som berörde mig. Alltså det här är ju så många år sedan, men jag tänker tillbaka. Jag kan se bilderna framför mig som det vore igår och kan känna hur jag kände. Jag kan nästan lukta vad lukta på den. Och det var, vi var larmat till ett hjärtstopp som var lika, han var lika gammal som mig. Och det är alltid så att man, det svåra i ambulansen när man jobbar, det är om man associerar till sig själv. Och det vi kan säga att frun då, så var samma ålder som min fru, de hade ett barn som var lika gammalt som vårt barn. Och då blev det så nära. Han hade fått ett hjärtstopp, och redan utlarmningen då på ambulansstationen, man hör att en kille född 1971 med plötsligt hjärtstopp, då känns det verkligen. Och jag vet att vi fick igång hjärtat på honom. Sen när vi bar ner honom och skulle ta ut honom, så står frun med barnet på famnen, och barnet säger: kommer pappa hem ikväll? Och den situationen, alltså jag storbölar efter. Och det är än idag så är det jättejobbigt för mig egentligen att prata om det. Jag tänker tillbaka på det. Och i detta fallet också så vet man inte riktigt vad resultatet blir, för att man har inte rätt som vårdpersonal att gå in och läsa journaler som man har varit med om, så man vet liksom inte riktigt hur det slutar. Vilket kan vara synd, men det finns ju en tanke bakom det naturligtvis. Men det visade sig att han överlevde. Detta fick jag reda på många år senare. Men detta blev också startskottet för min tanke att han överlevde också, naturligtvis på grund av att frun startade hjärt- och lungräddning, observerade att det var ett hjärtstopp. Och det var då jag kände att den här kunskapen som vi har inom sjukvården, den kan vi dela med oss av. Och få människor att lära sig och kanske klara de där minuterna innan vi kommer på plats. Med väldigt få enkla hjälpmedel. Att just när det gäller hjärtstopp, att det handlar om hjärt- och lungräddning. Och det var det som gjorde att jag började utbilda då i hjärt- och lungräddning.
Vi ska ju prata naturligtvis en hel del om just den här hjärt- och lungräddning och det som du är engagerad i. Men jag tänker just stanna lite där du känner just den här känslan av att ja, men det här är någon som är min egen ålder som faktiskt håller på att dö. Hur hanterar man en sån känsla efteråt?
Ja, man hanterar ju alltid, alltså det finns ju väldigt bra, det här händer ju hela tiden naturligtvis, att man är med om tråkiga saker som man behöver bearbeta då psykiskt efteråt. Det behöver inte vara just att du i den här situationen, det kan vara någonting annat också. Och där finns väldigt bra hjälp som vi får att gå igenom och bearbeta det vi har varit med om, eftersom det sker så ofta. Och din kollega är ju också ett otroligt stöd, att man många gånger så räcker det att man pratar med varandra och går igenom lite grann, hur gjorde vi, kunde vi gjort på ett annat sätt, hur kände du, vad gjorde du? Och så kommer man vidare därifrån. Och det gjorde jag också från det här fallet, men någonstans så började jag känna, och jag har sagt det kanske fel uttryck att säga att det är ett destruktivt arbete, men man har varit med om så mycket saker som ligger i ens ryggsäck där som jag kommer ihåg så väl. Så har man hanterat det, ja det har man väl kanske gjort, men det finns där ändå. Sen behöver det inte vara att det är ont att man har den här erfarenheten av det, men, eller att det är dumt. Men ja, vissa saker finns där som jag kan se tillbaka till, och det är kanske ett tiotal fall som jag aldrig i mitt liv kommer att glömma. Men man går vidare naturligtvis, och det är ju alla som jobbar inom blåljusverksamhet blir ju utsatta för det här.
Men när kan såna här tankar så att säga dyka upp? För det blir någon sorts flashbacks eller någonting åt det hållet, misstänker jag.
Ja, det kan det komma upp. Ibland så kan det komma upp i utbildningssituationerna jag har, eftersom jag håller på mycket med hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Då kan man komma tillbaka till det, vissa saker. Så där, det är klart att med åren som går så blir det ju mindre och mindre minne av det, men olika, det kan vara en plats jag kommer till som påminner mig om den platsen.
Jag tänker på att lukter, som du sa, det måste ju, det är ju ett väldigt starkt minne, har jag förstått, att luktminnet.
Ja, ja, och det finns ju många många lukter som man har blivit utsatt i många olika akuta situationer som man verkligen kan komma ihåg. Som man inte ens vill gå in på, helt enkelt.
Men vad får man för relation till döden när man får se så mycket grejer?
Ja, det är en intressant fråga. För, för mig är det så här att jag har sett så mycket död. Och så mycket positiva saker också, naturligtvis. Men jag har fått ett förhållande till livet. Att aldrig vänta med saker. Att förverkliga dina drömmar. Och göra det där som... för jag har varit med om så många människor som har sagt att de hade väntat. De har gått och jobbat hela livet. De går i pension och då ska de köpa det där huset i Thailand. Som de har drömt om. Och så sitter de där en meter ifrån mig med en stroke. Och är halvsidigt förlamad. Och jag känner, herregud alltså. Och jag vägrar bli bitter den dagen det sker mig någonting. Eller något, för att jag har väntat att göra. Så jag lever inte som vardag var den sista. Men jag är rätt så duktig på att njuta faktiskt. Och min familj också. Och jag åker mycket ner till Spanien. Och det är min lilla oas i livet. Och det försöker jag göra så ofta jag bara kan. Så att jag brukar föreläsa och mässa med alla människor just om det här. Att vänta inte. Jag menar, får du möjligheten... Du har att ta möjligheten. Vi behöver inte göra allt när vi ska bli pensionärer. Utan lev när man ska leva, helt enkelt. Det är ganska så starkt för mig, den biten. Som jag tror naturligtvis är helt kopplat till det jag har fått uppleva.
Ja, ett bra budskap. Ja. Jag kan inte annat än att hålla med.
Nej, men det gör väl alla, håller med om det. Men det handlar liksom just att många har drömmar. En del drömmar kanske vi aldrig ska... Vi ska kanske inte förverkliga alla drömmar. Men en del ska vi nog försöka... förverkliga och hitta på nya drömmar, helt enkelt.
Nej, men det är ju många som kan hålla med om det som du och jag just håller med varandra om.
Ja.
Men det är inte kanske lika många som faktiskt omsätter det i praktiken.
Nej, det är där skillnaden är. Jag tror att alla människor har ju drömmar. Alla vill det ena och det andra. Men just att omsätta det. Och sen, det är klart att det finns olika förutsättningar också för att omsätta sina drömmar. Jag är lyckligt lottad och kan vara i Spanien nu om det är min dröm. Men det är kanske inte alla som har den möjligheten. Så att, men drömmar behöver inte bara vara en jättedrömmar. Det kan ju vara en deldröm också, eller delmål man har i livet.
Nej, det finns ju ett vardagsliv som på något sätt ändå.
Ja, och verkligen också för sina barns skull att liksom unna dem och hjälpa dem så mycket som det bara går. Och inte vänta till den dagen jag dör ska de få ärva mig. Det där köper jag inte alltså.
Du kör konstant arv, så att säga.
Ja, men det, jag vill egentligen, om jag får välja så ska jag dö urfattig. Det ska finnas pengar till min begravning och så, men därefter så då har jag levt ett bra liv.
Ja, då har du kört utdelning fram till dess.
Det tror jag att många skulle kanske prova på att hjälpa sina barn lite mer.
Ja, det låter ju väldigt sunt. Men om vi går tillbaka till det här med hjärtstopp. Vad är ett hjärtstopp? Det låter ju så enkelt. Det är klart att det är ett hjärta som har stoppat. Men lite mera i detalj. Vad är det för någonting?
Det är egentligen så enkelt som du säger. Hjärtat har ju stannat. Men man kan ju säga att hjärtat slår ju regelbundet hela tiden på oss. Och vi behöver inte ens tänka på det. För det vore rätt jobbigt om vi skulle tänka på det. Och av olika anledningar då, som vi också kan komma in på, så störs hjärtat ut, kan man säga. Att hjärtat drabbas av det vi kallar för kammarflimmer. Så helt plötsligt så börjar hjärtat slå väldigt i otakt. Så att det kan klara inte pumpa och dra sig samman och pumpa ut blod i kroppen. Och det här, ett hjärtstopp ser ju ut så att en människa som går och så bara rakt upp och ner kollapsar. Och man såg som Christian Eriksen i fotbollen som många satt och så att han stöp ju bara rakt fram, helt enkelt. Och det är så ett hjärtstopp ser ut. Att man bara faller ihop. Och för att hjärtat, det slutar pumpa och vi får inte upp blod och syre i hjärnan. Och vi blir medvetslösa på en gång, helt enkelt. Och faller ihop. Så och cirkulationen i kroppen då, den upphör ju till alla organ. Därför hjärtat inte drar sig samman längre. Och det är tillståndet då. För att få tillbaka hjärtat i normal rytm igen krävs en hjärtstartare. Och tillsammans med hjärt- och lungräddningen som man gör så kan man få tillbaka människan i normal hjärtrytm igen.
Men om vi stannar där lite, vad är orsaken till att man faktiskt får ett hjärtstopp? Är det samma orsak till alla hjärtstopp?
Nej, det är det inte. Men man kan säga att om man tittar så här, unga människor som du och jag är, så är den vanligaste orsaken en hjärtinfarkt. Så det är absolut den vanligaste orsaken till ett hjärtstopp. Så man ska inte förväxla hjärtinfarkt och hjärtstopp. För det är två skilda saker, men det som kan orsaka ett hjärtstopp är en hjärtinfarkt. Men det kan ju vara andra saker också. Om man tänker sig yngre människor, de får ju inte hjärtinfarkt när du är 20 år till exempel. Det är ju jätteovanligt. Men det kan bero på drunkning, det kan bero på kvävning, det kan bero på droger, det kan bero på hjärtmuskelinflammation som vi ser en del då vältränade idrottspersoner då som drabbas av. Det kan vara medfödda hjärtfel som man har haft utan att man känner till det. Så det finns lite olika anledningar då, men man kan säga att i vuxen ålder eller yngre medelåldern så är det hjärtinfarkten som är boven i det hela helt enkelt. Så det går liksom inte, man kan inte förebygga hjärtstoppet, men man kan förebygga orsaken till hjärtstoppet som är hjärtinfarkt. Och hjärtinfarkten är ju att vi får en propp i kranskärlen i hjärtat. Och då upphör cirkulationen just i den delen av hjärtat, och de här cellerna som sitter i det här området, de får inget blod och inget syre. Och så börjar de med att knorra och skrika, och till slut så klarar de inte längre, och då har man en skada. Men de allra flesta människor som får en hjärtinfarkt, de kommer ju till sjukhuset, så kan vi fixa det här och ta bort proppen och reparera det på ett eller annat sätt. Men en del har oturen att också få hjärtstoppet på samma gång, helt enkelt.
Men du nämnde Christian Eriksen, och vi har ju sett rätt många idrottare falla ihop på fotbollsplan, framförallt man har, det har blivit uppmärksammat. Men vad beror sådana hjärtstopp på?
Det kan vara olika, det kan vara medfödda hjärtfel, det kan också vara hjärtmuskelinflammation och liknande, olika former av det vi kallar för arytmier då, att hjärtat slår oregelbundet. Det kommer ur fas kan man säga. Men vi ska inte säga att det är många, för det är det inte. För vi får inte tro att det här är någonting som är jättevanligt när man är yngre, för det är det inte. Men det sker ju alla åldrar. Men vi ser ju att piken då, där vi har som flest hjärtstopp, det ligger mellan 70 och 79. Så att det är ju äldre vi är, ju större sannolikhet är att vi får en hjärtinfarkt.
Kan precis vem som helst drabbas av ett hjärtstopp?
Ja.
Även om du inte har något fel på hjärtat, inte har drunknat, inte har några droger eller någonting annat. Det kan hända precis vem som helst.
Ja, men det finns ju en orsak bakom hjärtstoppet alltid ju, naturligtvis. Om det är det ena eller det andra. Så att men det kan ju ske när som helst och var som helst och hur som helst. Och med vem som helst.
Är det skillnad mellan män och kvinnor?
När det gäller hjärtinfarkten så idag är det väl så, om inte är helt felunderrättande, att det är lika många män och kvinnor som får hjärtinfarkt, men att kvinnorna får det lite senare i livet än männen då. Och det är också, som vi säkert har hört, att det är skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av sin hjärtinfarkt, att symptomen kan variera lite grann. Det är det. Och där är också övervägande män med hjärtstopp. Det är det. Vi är klena helt enkelt.
Vi är lite klenare.
Ja.
Men även yngre åldrar, så mig vetligt, så jag kan inte räkna upp någon tjej som jag på rak arm som, där det har hänt ett hjärtstopp på en idrottsplan eller sådär. Verkar vara mycket killar.
Ja, eller så visar vi mer här sporter på tv.
Det kan ju vara en orsak också. Naturligtvis.
Ja, jag vet ju kvinnor som har också drabbats av hjärtstopp. Men så kan det ju vara. Ja. Men det är viktigt att vi ska inte skrämma upp människor att de börjar känna att de får ont i bröstet här nu, men det är ju det, sannolikheten ökar ju med åldern, det ska vi vara klara över, men det gör ju fruktansvärt ont oavsett vem det är som drabbas, och framförallt när man har väldigt unga människor som har hela livet framför sig.
Kan barn drabbas av hjärtstopp?
Ja, absolut, men det är inte heller vanligt, men det är klart att det inträffar på barn också. Det är också medfödda hjärtfel till exempel, eller att barn, det är ofta syrebrist som är deras problem, så att vi kanske kan tala om då att man har satt någonting i halsen eller att man kvävs eller stryps på något sätt helt enkelt. Så det är mer trauma, men kan också naturligtvis orsaka hjärtstopp.
Var sker de flesta hjärtstoppen?
Vi har en väldigt bra bild av det idag. Vi har något som är väldigt unikt i Sverige. Jag tror att det är vi och något land till som har den här statistiken då. Det samlas i ett register varje år. Det vill säga att ambulansen och sjukhusen registrerar alla hjärtstoppen. Så ur det här nationella registret som är offentligt dessutom så kan vi då utläsa var det sker någonstans. Och vi ser en väldigt tydlig trend att de flesta hjärtstoppen sker i hemmet. Det är så pass mycket som 70% av alla hjärtstopp sker i hemmet. Och det, ja, vi är ju kanske mer timmar i hemmet också. Vi har större andel människor äldre i hemmen, naturligtvis.
Någonstans har jag läst att den som drabbas av ett hjärtstopp har inget minne av det om man så att säga överlever, att man har drabbats av det.
Nej, jag känner ju personligen människor som har överlevt dem med hjärtstopp och man är ju alltid lite nyfiken det där. Såg du någonting där? Var det något ljus eller vad det nu var för någonting? Men alla som jag har pratat med, de har absolut inget minne. Det försvann en före och det försvinner efter så att säga en viss tid. De kommer inte ihåg någonting. Så att, och det kanske kan säkert bero på också hur fast fort man har rehabiliterats från det här hjärtstoppet också.
Hur många är det som drabbas av hjärtstopp totalt i Sverige per år?
Om man ska svara på den frågan så måste man, alltså statistik är ju alltid lite sådär, man måste ju räkna med rätt grejer då, som jag brukar säga, och då är hjärtstoppen sker ju både inne på sjukhusen och de sker utanför sjukhusen. Så det vi vet idag, det är ju att ungefär 6 000 människor drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. Där man påbörjar någon form av återupplivning. Det vill säga att man gör en rimlig bedömning att den här människan kan återvända till livet om vi gör en insats av ambulansen, av räddningstjänsten, civilbefolkning och så vidare. Och av de 6 000 människorna så är det 600 som överlever. Så det är alltså 10% som överlever. Men med det sagt så är det ju säkerligen så att det inträffar ju många fler hjärtstopp än 6 000. För om vi lägger till alla där som vi aldrig startar hjärt- och lungräddning på, det vill säga att det sker i sömnen, de hittas avlidna och så vidare. Så att det är väl ett antal tusen till och så får vi lägga till ett antal tusen på sjukhusen också. Så det är många, men jag tycker alltid när man pratar om statistik att man får vara rimlig där vilka människor. Framförallt det här vi försöker nu med hjärtuppropet få till den här uppropet, så handlar det ju om att de här 6 000 människorna, att vi ska få fler än de 600 att överleva. De andra är ju svåra att göra någonting åt för att det är grund och botten så måste ett hjärtstopp vara bevittnat. För om det inte är bevittnat då är ju döden 100% ju. Det är ju förutsättningen för att vi ska kunna överleva, att någon ser att det sker.
Var någonstans har man störst chans att överleva ett hjärtstopp? I vilken situation eller vilken plats?
Det där har jag aldrig tänkt på faktiskt.
Nej, jag tänker bara så här. Nej, nu alltså, såg jag mig själv i skogen med mountainbiken. Ja, men, och så är jag vid, det, någonstans. Det finns ju inte en chans att jag överlever, nej, om jag får det.
Nej, men alltså, för att överleva så du måste ju, någon måste ju påbörja hjärt- och lungräddning på dig. Och du måste få den behandlingen i form av en hjärtstartare så tidigt som möjligt. Om nu den behandlingen kommer ifrån att ha satt en hjärtstartare i närheten eller att ambulansen kommer med hjärtstartaren, det är ju naturligtvis en skillnad. Men det är ju inte så ute på landet, långt ifrån, men det är inte så många människor som kan se det kanske att det inträffar, eller att du är i skogen eller liknande, då är det ju inte lika stor sannolikhet att du klarar det. Så är det ju. I storstadsområden borde det vara bättre situation naturligtvis, men vi ser ju att det sker överallt.
Men om man nu har fått ett hjärtstopp, hur får man människor att överleva ett hjärtstopp?
Ja, det är egentligen ingen raketforskning, för vi vet detta väldigt väl vad vi behöver göra, men det problemet är att vi inte varken gör det ibland eller hinner fram med den hjälpen som behövs. I grund och botten så måste ett hjärtstopp vara bevittnat. För är det inte bevittnat så klarar vi så inte. Men under förutsättningen att det är för bevittnat, vi larmar räddningstjänst och polis och ambulans kanske, så gäller det att påbörja hjärt- och lungräddning. Och allting handlar om tiden. Så ju fortare vi påbörjar hjärt- och lungräddning, ju fortare vi får en hjärtstartare på plats, desto större sannolikhet är att vi överlever.
Vad pratar vi om för tider?
Ja, alltså allting är bättre än ingenting alls. Att det är bättre att vi gör det än någonting än inte någonting alls. Men skulle vi titta på vad vi har mest, alltså det optimala för överlevandet rent vetenskapligt, så ser vi det att om vi startar hjärt- och lungräddning inom 60 sekunder och om vi använder en hjärtstartare inom 180 sekunder.
Det är ju inga tider vi pratar om.
Nej, det är det inte. Vi måste vara snabba. Men då har vi som bästa överlevnad, alltså då har vi som störst sannolikhet. Sen går det ju på fel håll därefter. Men det är ju bättre att sätta en hjärtstartare efter 5 minuter än inte alls, naturligtvis. Men det är ju just detta som gör att jag tror att vi kan starta hjärt- och lungräddning. Om vi lär alla människor hjärt- och lungräddning så kan vi få människor att starta hjärt- och lungräddning tämligt snabbt. Om vi lär framförallt att identifiera vem som har ett hjärtstopp. Att inte tveka att sätta igång med hjärt- och lungräddning. Det kan vi göra, skulle jag vilja påstå, inom 60 sekunder. Sen är den andra biten där med hjärtstartare som vi har svårigheter idag så som vi har det.
Ja, identifiera, sa du.
Ja.
Hur, om jag nu är på järnvägsstationen här nu när jag ska åka hem från Malmö.
Mm.
Och så någon ramlar ihop. Hur ska jag kunna identifiera att vederbörande inte bara svimmat eller vad gör man?
Nej, det är ju det som är det svåra.
Ja, naturligtvis. Berätta.
Men man kan ju säga det att om du skulle göra helt fel, det vill säga att du, och då menar jag på fel på det här sättet, att det visar sig att människan har svimmat och du börjar hjärt- och lungräddning då på den här människan, så lär du få veta det. Det gör ju tämligen ont att få hjärt- och lungräddning om du inte behöver det.
Gör det ont?
Ja, det är, om du är vaken eller att du, även om du är medvetslös och sånt, så kan du ju förnimma smärtan då när du rör ju dig. Men det har ju hänt att man har påbörjat hjärt- och lungräddning på människor som inte har behövt det. Men ofta så reagerar de människorna väldigt kraftfullt på ett och sant. Och då slutar du. Får du skylla på någon annan bara helt enkelt. Men det, med det sagt vill jag säga att det är bättre att göra en gång för mycket än en gång för lite. Men visst kan det vara en situation som är svår. Och det kan ju bero på det kan bero på massa omständigheter såsom miljön till exempel. För att konstatera om någon har ett hjärtstopp idag, det är ju en människa som har kollapsat, som inte visar några livstecken. Och de livstecken, efter att man då har larmat 112, så kontrollerar man ju om man får någon kontakt med den här människan. Att man tar tag i dem och ruskar dem och försöker få någon form av rörelse eller något liknande. Och får man inte det, då kontrollerar man andningen på en person. Och då får man först också göra fria luftvägar, det vill säga att man böjer bak huvudet då. Och därefter lyssnar, känner, man använder sina sinne. Så har du ingen andning då och du inte observerar någon andning, eller att andningen låter otroligt konstig, långa, oregelbundna andetag, då är det ett hjärtstopp och då startar du hjärt-lungräddning. Men om man då lägger till att det här sker exempelvis i november månad klockan 9 på kvällen, du har en stor täckjacka på dig, det är mörkt ute, det kan ju vara jättesvårt att avgöra om det är ett hjärtstopp. Och då är det bättre att påbörja om man är osäker. Så allt det där egentligen, jag brukar säga att när jag utbildar att vi startar hjärt- och lungräddning. Är du osäker så är det starta hjärt- och lungräddning som gäller. Alltså. Så det är egentligen bara om du är helt säker på att det inte är ett hjärtstopp som du låter bli. För då missar vi inte den. Sen är det naturligtvis bra om vi kan vara lugna och kontrollera de här livstecknen då. Men jag vill påstå att det är, för professionella är det inte så svårt. Men det är inte så lätt heller, kanske en människa du har levt med i 50 år som ligger på golvet. Du är totalt sönderstressad och att du ska göra de här kontrollerna, det är inte lätt. Och så, man får inte glömma att SOS Alarm också hjälper dig i dina kontroller. För när du ringer 112 så kommer de ju ställa ett antal frågor och de kommer ju fråga om personen andas och de kommer ju då också berätta för dig hur du ska göra för att kontrollera om de andas och sådär. Så man är aldrig helt ensam om man ringer 112. Men det kan vara svårt.
Överdoser, hjärtstillestånd, misshandel, trafikolyckor, självmordsförsök, psykoser. Kai Knutsen tar med oss rakt in i sin verklighet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, där han dagligen ser konsekvenserna av droger som säljs till främst ungdomar. Det finns argument för att staten inte ska lägga sig i vilka droger folk använder och att vår drogpolitik inte fungerar. Men är lösningen då att legalisera exempelvis cannabis? Jag rekommenderar att lyssna på det här samtalet och fundera en stund över vem som råkar illa ut om vi släpper knarket fritt.
Sen på 90-talet så dök det upp en konstig drog som hette GHB som vi då inte visste vad det var. Och då, de fallen kom i slutet av 90-talet. De ramlade in på intensivvården för de var, flesta var komatösa. Det var i övrigt friska, unga, stora, starka killar. Många sysslade med att bygga muskler. Och några av de första fallen var väldigt dramatiska. Och från början visste man inte att det var GHB. Vi visste inte vad det var. Och då fick jag liksom frågan, vad är det här för konstig drog? Och vi förstod det inte först, men ganska snart så kom vi fram till GHB. Och sen exploderade ju det i Göteborg, det här med GHB-missbruket, och blev ett epicentrum kan man säga i Sverige för den drogen. Och jag var tvungen att lära mig detta och kunde också passa på att göra en del forskning på det och skriva några artiklar om det som vi kunde sprida ut sen internationellt. Och på det viset så blev det då mer inriktat på det här med droger och drogförgiftningar. Och sen efter det så har det ju fortsatt på det spåret att vi har sett väldigt många nya konstiga droger. Och då har liksom alltid jag fått frågan, vad är det detta för drog? Och försökt samla liksom kunskap kring de här substanserna om vad de har för effekter och förverkningar och hur vi ska kunna hantera det och försöka få de här drogerna klassificerade som narkotika när de inte har varit det, för att kunna på något sätt stoppa bruket och försäljningen och missbruket och förhoppningsvis skadeverkningarna också. Ja, och energidrycken är ett särskilt kapitel då. Det innehåller ju koffein och socker och taurin i huvudsak och sen en hel del andra vitaminer och sånt där då. Och det säljs ju med ett jäkligt smart koncept då, som handlar mycket om en modern livsstil där man är liksom tuff och cool och på hugget och alert och vaken. Och vad koffein gör och taurin är ju att man blir tillfälligt lite alertare och lite piggare och lite uppåt då. Men jag vill också förmedla att det finns liksom baksidor av det, speciellt om man tar för mycket. Och det finns synergistiska effekter rent farmakologiskt mellan taurin och koffein, att man kan trigga hjärtat då till att få oregelbunden hjärtverksamhet. Så att det har ju hänt att folk som har druckit för mycket får då oregelbunden hjärtverksamhet. Och det finns ett antal dödsfall runt om i världen som man tror kan vara triggat av energidrycker, även om det är väldigt få fall om du räknar till hur enormt många energidrycker som konsumeras. Men man vet ju då alltså att ja, du blir lite pigg uppåt och lite skärpt, men du presterar inte bättre fysiskt. Och mentalt kan man kortvarigt förbättra sina resultat, men samtidigt är det så här att det leder ju till en speedad tillvaro där du liksom ska gå omkring i ett hyperaktivt tillstånd över hela dygnet i stort sett, och det kan leda till sömnsvårigheter, det kan leda till dåliga kostvanor och det kan leda till att blodsockret åker upp och ner. Och sådana här saker som sammantaget gör att jag väl egentligen tycker att det är ganska så omotiverat att dricka energidrycker överhuvudtaget. Det är farligt kanske, lite grann i alla fall, att dricka det regelbundet ofta, och det är definitivt inget som jag tycker är bra för ungdomar. För ungdomarna så är det här med att det kan leda till liksom att de jämt och ständigt är speedade, de får dåliga kostvanor, de får sömnsvårigheter, och det kan ju i sin tur då leda till liksom att man får svårare med sömnen och man blir rastlös och ofokuserad, och på det viset så kan det ge problem. Det pågår också forskning kring på djur kring hur koffein plus taurin påverkar beroendecentra i hjärnan, där man tror att man liksom triggar de centra på ett sätt som gör att hjärnan sen blir mer känslig för andra substanser som är beroendeframkallande, som till exempel alkohol. Plus att energidrycker konsumeras ju också mycket ihop med alkohol, och då vet man det att när man blir lite pigg uppåt av de här energidryckerna så känner man inte alkoholens sömngivande effekter på samma sätt, så att man dricker mer, man får ett kraftigare rus, man blir oftare berusad, de som då dricker energidrycker, och de liksom hamnar i problem och svårigheter oftare, till exempel misshandel, slagsmål, trafikolyckor, sådana saker, man kör oftare, olovlig körning, allt sånt har visat att det finns ett samband med konsumtion av energidrycker jämfört med man bara dricker alkohol, alltså kombinationen jämfört med enbart, så finns det en sån skillnad som är negativ för energidryckernas del då. Och vi har en ganska så dålig vårdkedja, det vill säga när man hamnar på IVA så räddar vi livet på dem och sen är vårt uppdrag klart. Sen får de liksom sköta sig själva. Och de flesta av de här har ju tappat fotfästet i livet kan man säga och är definitivt ute och far. Många har ett etablerat missbruk, andra är på väg in i ett missbruk och jag tycker så synd om alla dessa unga människor, framförallt unga killar som far illa av det de håller på med. Så att det är klart att det har ju satt sin prägel på min inställning till den här frågan och jag företräder en väldigt restriktiv politik kan man säga för att jag förstår liksom att ju mer tillgängligt drogerna är desto fler är det som råkar illa ut. Samtidigt så har vi en liberaliseringsvåg som sveper över världen både i Sverige och internationellt av olika skäl kan man säga i olika länder. Men det är väldigt viktigt tycker jag att tänka på först och främst att man ska skilja på hur lagstiftningen fungerar i preventivt syfte och sen hur det fungerar när det gäller vård och behandling. Man anför ju liksom i den debatten i Sverige att den höga narkotikarelaterade dödligheten visar att den svenska narkotikapolitiken inte fungerar och det är ett väldigt förenklat betraktelsesätt enligt mitt synsätt därför att det är nog så att det fungerar ur ett preventivt syfte. Men det fungerar inte när det gäller vård och behandling kan man säga. Det är så att vi idag båda vi behandlar vi ungefär dubbelt så många för drogrelaterade problem som för 10 år sedan. Och trots det så har dödligheten ökat gånger 3 under samma tidsperiod.
Det är en ganska häftig siffra alltså.
Ja, det är det. Det är väl ungefär 20 000 som behandlas nu per år mot 10 000 för 10 år sedan. Och det är alltså naturligtvis också många då som kommer åter för många vårdtillfällen. Och bakom allt detta ligger ju oftast då en psykisk ohälsa som antingen inte upptäckt alls eller som har upptäckts för sent och där det finns otroligt mycket mer att göra naturligtvis. Men däremot när ett missbruk väl är etablerat så är det kolossalt svårt att komma till rätta med det. Och att vi har ökat på vår behandling så omfattande och ändå dödstalen ökar visar liksom hur svårt det är. Det betyder ju inte att vård och behandling är meningslös utan tvärtom, den är väldigt meningsfull för att det är så många som behöver den. Men att förhindra dödlighet är väldigt svårt och att använda dödlighetssiffror som en slags tolkning för den här politiken är väldigt komplicerat och det är också kontroversiellt. Och jag har varit med i en del debatter och gjort en del intervjuer tidigare och om vi säger motståndarna som tycker att man ska liberalisera och legalisera har ju då, många av dem i alla fall, liksom, också gett sig på många av dem som är konservativa eller restriktiva med trakasserier och med olika sätt och olika former av repressalier som gör att det inte är så jätteattraktivt att säga någonting i debatten. Därför att det händer saker på nätet som är en del av vad man kan säga nätmobbing eller näthat. Och det har jag råkat ut för och många andra med mig som gör att man tappar sugen att debattera faktiskt. De risker som vi ser primärt med cannabis det är ju psykosrisken då. Att man får en ökad risk för en psykosutveckling. Och som vi pratade om tidigare på sikt de kognitiva effekterna att hjärnan inte hinner utvecklas så som den ska. Att man inte når den intellektuella kapacitet som man skulle gjort annars om man använder detta regelbundet i unga år. Vilket jag nog tycker är det mest allvarliga. Och det finns många andra effekter som är negativa. Som till exempel den här initiativlösheten som man ser hos många cannabisanvändare. Att de tappar liksom gnistan och energin att göra någonting av sitt liv. Att plugga, studera, komma vidare och få liksom ett bra liv. Det är till exempel rätt så vanligt att man börjar på universitetet och sen så har man kommit in på en 5-årig utbildning. Jag har haft många sådana kompisar faktiskt som jag har sett med egna ögon privat hur man då röker cannabis och sen så klarar man inte av studierna och så hoppar man av. Och så går det några år till och då börjar det hacka i de sociala relationerna och sen så tappar man dem också. Så man förlorar flickvän eller partner och sen hamnar man ensam och sen får man de negativa effekterna av cannabis som liknar det vi kallar för schizofreniforma symptom, att man blir innesluten, man blir passiv, man drar sig undan, man gömmer sig, man kanske bor kvar hemma hos föräldrarna nere i källaren. Alltså man blir inte den person, man får inte blomma ut som den blomma man skulle kunna utvecklas till, och det ser jag som väldigt negativt. Men jag håller med om att de här akuta skadeverkningarna som man talar om inte är alls så allvarliga som för många andra droger.
Ett annat argument för att legalisera cannabis är ju att man minskar konsumtion av andra droger. Ja. Säger man ju. Hur ser du på det?
Ja, det tror jag är direkt fel. Det finns ju många studier som visar istället raka motsatsen, att cannabisanvändare konsumerar mer droger av olika slag. Det ser lite olika ut i olika kulturer. Och jämför man, tittar man till exempel i USA så ser man ju många skolungdomar som använder cannabis och inga andra droger då. I Sverige ser det inte riktigt ut så, utan de patienter som jag ser som kommer in och påverkar av cannabis, de är också, när vi screenar, vi kollar vilka droger de är påverkade och så hittar vi inte bara cannabis utan mängd andra droger, amfetaminanaloger, kokain, LSD. Alltså det vanligaste är ett blandmissbruk som jag ser det då.
En annan ytterligare argument är ju att man skulle få bort den olagliga handeln på gatan.
Ja, och det har man ju inte heller lyckats med än så länge då. Och det är lite grann som alkoholen också. Om du säljer laglig sprit så får du inte därmed bort all handel. Va? Utan i Colorado nu då så ser man ju fortfarande en hel del illegal handel. Och du ser ju också problem med att man det blir drug trafficking i de länderna som legaliseras. Så det blir ju folk som åker dit och som sen åker hem. Och därmed också då åstadkommer ett smugglingsbrott när man tar med sig substansen över gränserna. Då, till exempel till de nära på intilliggande staterna runt Colorado. Så ser man ju liksom en drug trafficking. Så att brottsligheten har ju på det viset inte minskat då, utan faktiskt snarare satt fart. Då. Men däremot så har ju antalet arresteringar på grund av cannabisinnehav i Colorado gått ner eftersom det har legaliserats. Det är naturligt så.
Men om vi skulle släppa cannabis fritt i Sverige och ha ett system så som Systembolaget, det vill säga att man har en statlig kontrollerad cannabishandel.
Då skulle vi få ett stort antal glada cannabisanvändare som kunde röka på och festa och tycka det var coolt, samtidigt som vi skulle få ett ökat antal personer som skulle utveckla ett missbruk och hamna i svårigheter att komma in till oss. Och vi skulle se dem både på psykakuten och på medicinakuten, och vi skulle få ett ökat antal dödsfall också så småningom, när jag först inte övertygar dem. Alltså en ökad förekomst skulle ge en ökad konsumtion och ger också ökade skadeverkningar. Och då beror det ju på till slut om vi tycker liksom att vi ska släppa det fritt för att vi tycker att det är viktigare att en del får fästa loss på cannabis, att det är viktigare än att skydda de som råkar illa ut och de som är svaga. Och jag tycker svaret på den frågan är ganska enkel. Jag tycker inte vi ska släppa det fritt.
Ytterligare ett argument som jag har sett och hört är att nu är cannabis förbjudet, därför vågar jag inte söka hjälp. De som behöver hjälp skulle våga söka den hjälpen om man skulle legalisera cannabis.
Nej, det är ett väldigt svagt argument. Alltså vem som använder cannabis är ju välkommen att söka hjälp inom sjukvård och inom socialtjänst och beroendevård. Det är ju ingenting som på något sätt leder till att man blir anmäld för polisen eller hamnar i kriminella register. Det gör man inte. Däremot om man fortsätter använda drogen så kan man exempelvis vid en drogtest, om man söker ett jobb, mista sitt jobb. Man kan få svårt att få ett jobb och man kan få andra betydande problem. Så att, nej, har man problem så är det klart man ska söka hjälp för att bli av med sitt beroende och sitt missbruk.
Vill du leva frisk och länge, så då får du nog tänka till. Det är du som har ansvaret för din hälsa och inte sjukvården. Det här citatet kommer från poddens mest populära gäst, Peter Martin. Han är en av Sveriges få läkare i funktionsmedicin och köerna till hans mottagning är enorma. Många har skickats runt inom vården utan att någon läkare hittat de bakomliggande orsakerna till deras kroniska tillstånd. Det enda de har fått är ett antal piller att knapra på. Ingen har funderat på att det är sockret, kolhydraterna och livsstilen som till stor del är orsaken till problemen. Det här avsnittet kommer garanterat att få dig att fundera på hur du lever ditt liv.
I och med att DNA-analyser kom och så, då hittade man att i cancerceller, cancersvulster, så fanns det mutationer. Det vill säga man har liksom celler som har fått förändrat DNA. Och i en och samma cancer så kan det finnas många, många olika former av mutationer. Och då har man tänkt att det är DNA som är skadat och då får man cancer. Och så kan det absolut vara. Man kan skada DNA så kan man få cancer. Men vad Thomas Seyfried och många andra menar är att cancer som metabol sjukdom, det börjar inte med DNA-skadan. Det börjar med att mitokondrierna bryts ner. Liksom, de kan inte riktigt leverera energi till cellen. Och då går det snett i cellen och man kan få mutationer och annat. Så det är det metabola man måste komma åt, att man matar cellerna på rätt sätt. Och därför så skulle insulinresistens och blodsocker och så kunna vara en viktig bidragande orsak. Det är kanske inte så att du äter godiset och så får du cancer, men när du väl har kommit dit också, då matar du cancer med socker. Så därför så pågår det nu studier där man drar ner socker och kolhydrater och äter mycket, mycket mer fett istället för att hålla kroppen med energi. Och då får du ketoner som bildas kroppen som en energikälla. Och de kan inte cancern leva på så bra. Men dina vanliga celler kan det, speciellt när de får tränas lite på det. Så det är en sak. Det andra är när du behandlar cancer med cellgifter. Det finns också artiklar i tidningen om det. En patient vi hade på Fannö bland annat som hade bröstcancer och fick cellgifter. Då instruerade henne enligt den senaste forskningen då, att ät lågkolhydratkost innan ketogenkost och sen fastar du innan cellgifterna ett helt dygn. Ibland fastar man 2 dygn innan och även under cellgiftsbehandlingen. Då stänger man ner mycket av kroppens normala celler så att de liksom går på sparlåga. Så när det kommer in ett cellgift så har det inte lika stor effekt på de cellerna. Men cancern kan inte stänga ner sin metabolism. Så den bara suger i sig cellgiftet. Och då har man kanske till och med en större effekt på cancern. Det här är ju fortfarande en studie som pågår. Så det är inte så att och det funkar kanske inte på alla cancerformer. Men på många av dem. Så det är väldigt spännande. Så det den patienten berättar och även andra patienter om man lyssnar på poddar och sånt. Är att ketogenkost, det vill säga strikt lågkolhydratkost, och sen fasta i samband med cellgiftsbehandlingar kan göra att du får mycket mindre biverkningar. Alltså läkarna, cancerläkarna, känner inte igen det här för att de fattar inte vad som händer. Va? Du verkar ju inte påverkas av cellgifterna. En sak jag brukar säga till mina patienter är om du sitter still, då tror kroppen att det är torka på savannen, då är det liksom bara överlevnad. Då är det nog att stänga ner många system, inklusive immunförsvaret. För du sitter bara still ändå. Liksom. Men om du rör på dig, då måste du ha igång immunförsvaret för att läka från sår. Och du kanske skär dig på saker. Du är liksom igång. Då är kroppen funkar ju alltid så. Use it or lose it. Det är bara en jättebra grundregel. Du behöver inte ha någon forskning för att räkna fram. Liksom. Så det där är en grej. Om man inte rör på sig så kommer ju immunförsvaret antagligen att sätta sig mer i vila. Så det är ett sätt att prata med sitt immunförsvar. Sen vet man, om man springer maraton så får du sämre immunförsvar. Veckan efteråt har du mycket större risk att bli förkyld och få luftvägsinfektioner och sånt. Så att det är ju med måtta förstås. Det andra sättet du kan påverka på, det är ju mag-tarmhälsa. Tänk på att, vad är immunförsvar? Ja, 60-70% sitter ju runt mag-tarmkanalen, för det är ju, ytan är som en badmintonplan. Största yta mot omvärlden. Du stoppar i 30 ton mat i munnen som påverkar det här. Och där sitter ju immunförsvaret och ska skydda dig mot allt det du stoppar i dig. Du stoppar ju inte i dig liksom steril mat. Det är ju fullt med bakterier och alla möjliga grejer som kommer ner där. Och proteiner och gifter och sånt. Så det är klart att det, där sitter immunförsvaret. Så det är självklart att det du stoppar i dig i munnen kan påverka ditt immunförsvar. Och det ser ju vi också när vi kan ha folk som till exempel har väldigt svår pollenallergi. Då överreagerar ju immunförsvaret. Och så fixar vi magen på dem. Så har de ingen pollenallergi överhuvudtaget. Det är standard när man jobbar med funktionsmedicin. Mer eller mindre att pollenallergin försvinner. Det trodde jag inte för 7-8 år sedan. Men så är det. Så det hänger ihop. Liksom. Hur du äter, hur din mag-tarmhälsa funkar. Och sen har du det här med näringsbrister. Det finns ju näringsämnen som är... Det är godkända hälsopåstående. Du får lov att skriva det på burken att vitamin A bidrar till ett normalt immunförsvar. Zink, D-vitamin, flera B-vitaminer likadant. Selen likadant. Så att om man då har brister på de här, och vi som mäter 38 av 46 essentiella näringsämnen på alla våra patienter, vi ser att alla har ju näringsämnen som de har brist på någonstans. Även de som kommer till oss upp och tycker att de är friska. Till exempel selenbrist är ganska vanligt. Äter du vegetariskt så är zinkbrist jättevanligt. För zink finns mycket i rött kött och i skaldjur och fisk och så. Och de här sakerna är ju någonting som man kan få i kosten. Men jag kan ju säga att jag hystar ut sånt här till mina släktingar vitt och brett och kompisar och så nu med... De tar en kapsel med zink och en med D-vitamin och de tar extra selen nu, även äldre människor som jag känner, för att minska risken och ha ett brister som kan leda till ett obalanserat immunförsvar. Och då är det två bitar där. Det ena är, du vill ha ett starkt immunförsvar först som kan skydda dig mot när, så du inte får virusinfektioner, till exempel covid. Och sen är ju det här med covid att efter en 7 dagar ungefär så kan du liksom gå in i ett annat läge. Det är då du kan få sån här cytokinstorm som du har stått mycket om i tidningarna. Alltså, det är en cytokinstorm. Det är alltså signalämnen i immunförsvaret som bara går berserk och skickar ut alldeles för mycket signaler. Och då kan du få en väldigt, väldigt kraftig inflammatorisk reaktion i kroppen som är liksom helt överdimensionerad. Och då blir du så där jättesjuk och får jättesvåra lungproblem. Och det där krävs också näringsämnen att du har det för att hålla det i balans så du inte får den här cytokinstormen. Så alla de här näringsbristerna påverkar också jättemycket.
Men stress, påverkar det också immunförsvaret?
Ja, jag tror att alla som lyssnar på detta kan säkert påminna sig om gånger man har kanske stressat lite för mycket. Och sömn också förstås. Man har sovit lite för lite. Och så vet man att ja, då är ju risken att jag blir sjuk. Och så att man har upplevt det många gånger. Så det är absolut. Och sen finns ju det här med att bara äta en hel påse godis med massor med socker. För mig i alla fall har det varit många gånger där jag har känt att jag har fått ont i halsen dagen efter. Och det kanske bara jag. Men jag har hört andra som har sagt det också. Men det finns faktiskt forskning också på hur hög dos socker kan trycka ner vita blodkroppar så de inte är lika aktiva kommande timmarna.
Så du menar som att godis kan liksom bryta ner immunförsvaret eller åtminstone hålla det tillbaka?
Ja, det finns viss forskning kring det.
Låter ju helt sensationellt.
Är det så konstigt egentligen? Jag vet inte.
Man tänker i relation till hur när man ser godisavdelningen på ICA en lördag eftermiddag.
Ja, jo. Nej, det är svensk lösgodis är ju ett fascinerande fenomen. Kroppen får inte i sig någon mat, vad är den då? Då har den ett fettlager. Det är det vi har fettlager till. Då ska vi kunna accessa det, komma åt det och få loss fettsyror och ketonkroppar som vi kan mata våra muskler och hjärna med och bara fortsätta och leva som vanligt ungefär. Och ofta när man går in i ketos då, vilket alla gör om man går in i fasta, då blir man ofta ganska, känner sig ganska klartänkt och lugn, och det låter också bra ur överlevnadssynpunkt då. Sen efter en viss tid av fasta, det är väl lite olika siffror på det, om det är 14 timmar, 18 timmar, 24 timmar, då börjar ju kroppen också att inse att oj, det kommer inte in någon mat här, jag börjar att ta av det jag har liksom. Då bryter man ner kanske trasiga celler och man gör sig av med dåliga proteiner och sånt som finns där inne i cellerna. Lite städprocess helt enkelt. Men det är ju någonting också som man kan använda då som kanske bränsle och bygga upp nya saker av. Det låter ju också den här evolutionära tanken liksom. Kroppen är smart, den gör det den behöver göra, den har mekanismer för det. Hade den inte haft det så hade vi inte överlevt som art.
Lite återvinning nästan.
Återvinning, precis. Du kan se det som att du åker till, här i Lerum heter återvinningscentralet Hultet. Så du åker till Hultet, dina celler åker till Hultet med trasiga ämnen och proteiner och så, och du bryter ner det. Så det kan ha en rensande funktion på det sättet. Sen kan ju fasta vara det vanligaste. Jag stöter på ju 16-8 fasta. Du fastar i 16 timmar och så äter du kanske från frukost mellan klockan 12 till klockan 8 på kvällen. Det är 8 timmars ett fönster och 16 timmars fasta fönster. Det finns ju många varianter på det då också. Men sen så finns det ju dygnsfasta om du vill göra det terapeutiskt. Då har du, jag gör det själv ofta om jag till exempel har festat loss lite eller känner att jag lägger på mig lite bukfett eller så. Då kan jag göra bara en fasta för jag vet att kroppen har energi. Det här är mycket lättare om man äter lågkolhydratkost, för då är man redan van att mata kroppen med fett. Liksom. Så då kan den istället för att ta fettet som jag äter på dagen, ta den från mitt fettlager då. Och vi har ju alla mycket fett. Även om jag är inte överviktig så har jag ju säkert 10 kilo fett på kroppen som bränsletank. Det räcker ju jättelänge. Och sen kan man ju fasta lite längre. 3 dygn, 7 dagar. Det längsta tiden man har sett är nog 382 dagar eller något sånt, tror jag. En man som var sjukt fet helt enkelt som vattenfastade i 382 dagar och levde på sina fettlager.
Ett otroligt.
Guinness rekordbok.
Men jag funderar på det, för jag fastar själv. Jag brukar köra sådana här 24 timmar eller vad det nu blir för någonting, mellan 20 och 24 timmar. Och någonting som jag har upptäckt, det är att de sista timmarna på fastan och efter att jag ätit och brutit fastan, så är jag fruktansvärt skärpt och fruktansvärt pigg. Vad beror det på?
Troligen på ketonerna som din kropp gör då. Du får alltså ketonkroppar. Levern tar fettsyror och så bildar den ketonkroppar. Och det är ett bränsle som din hjärna älskar. Nyfödda barn i ketos till exempel. Så det är inget konstigt med det. Och alla kommer ju i ketos när vi fastar eller inte äter en längre tid. Och det är ju en anledning till att jag äter lågkolhydratkost, ofta ketogenkost, för att jag får en skärpt hjärna så jag kan gå upp på morgonen och skärpt hela dagen. Jag behöver inte ta pauser i princip om jag inte vill, om jag har sovit så. Och det är så det ska funka. Hjärnan ska bli skärpt för att vi ska överleva. Det finns ju ingen mat just nu, tror ju kroppen. Då är det bäst att du blir skärpt. Men det är en skön känsla, så jag skulle verkligen uppmana alla att om du har aldrig upplevt ketos, för det är ju helt egentligen förbluffande också att inte människor idag, många har aldrig upplevt rejäl ketos under hela sitt liv, för så länge man fyller på med kolhydrater, frukost, lunch, middag, så kommer det aldrig ketos. Man förbränner alltid kolhydraterna först innan man börjar göra ketoner. Vi kan ju få frågan, ja, men har du bevis för det du säger där? Jag tycker att man egentligen borde vända på det. Om man gör någonting som inte är evolutionärt baserat, som är baserat på vår evolutionära utveckling, då borde man ju bevisa att det är okej att göra. För vissa saker kan man ju helt självklart säga inte är i linje med vår evolutionära utveckling. Till exempel att sitta uppe och kolla på Netflix till klockan 12 på kvällen. Det gjorde man aldrig på savannen. Det vågar jag lova.
Om man hade... Kanske inte heller det blåa ljuset från skärmarna?
Nej, man hade goda rödgula ljuset från eldarna.
Och man åt inte godis?
Man åt ingenting som man fick tag på i någon pappersförpackning.
Nej, och man åt kött?
Man åt kött. Man samlade ihop saker på savannen. Det var kanske sköldpaddor och ägg och det var rötter och det var frukt när den var i mogen och det var nötter och fröer. När man hittade det och det var honung, då var det fest.
Och så gick man mer än 10 000 steg?
Helt säkert. Annars så fick man nog inte ihop det man behövde för en dag. Och så dansade man och sjöng.
Det tycker jag låter som en bra avslutning på det här. Man dansade och sjöng. Så att, det finns rätt många saker man kan göra för att hålla sig frisk i de här dagarna. Som alla funderar på hur man ska skydda sig, om man ska hålla avstånd och så vidare. Men det finns rätt mycket man kan göra själv med sin egen kropp.
Efter mina omtumlade dagar i vården kändes det här 151 avsnittet extra viktigt för mig. Hoppas det gett dig något att reflektera över. Du kanske redan har lyssnat på någon av avsnitten tidigare, men nu kanske du ser samtalen i ett annat ljus. Vill du lyssna till hela avsnitten så hittar du dem förstås på Spotify och alla andra poddplattformar. Och givetvis på poddens webbsida spannandemoten.se. Det är inte helt klart vem som kommer i nästa avsnitt. Kanske blir det David Björnelo från Frihamnsdagarna, eller kanske blir det Claes Friberg, före detta chef på Säpo. Vi får se. Klart i alla fall att du sätter dig med en vän, du tar något gott att dricka och funderar på när du åkte på en propp senast. Ha det gött!